Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med Lilleman.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Som vi pratade om igår på tåget ner. Asamoah Gyan, vad fan hände med honom? Det är också han ledare som jag älskade.
Han var ju bra i Afrika.
Det var han som missade straffen i
Ghana.
Ja, när Suarez sprang sen mot publiken och bara också höll på för att han hade tagit med handen.
Men det tyckte jag var fett av Suarez. Att gå så långt, att bara ta den och bara, jag gjorde det. Och sen så missar
han. Men så har det alla gjort. För fan, klart, det är liksom sista sekunden.
Och så missar han straffen.
Men det visste man att han skulle göra. Men Adrian är typ i någon liten klubb. Men han var jävligt, han var typ
men
jävligt
bra för franska. Men var innan i arabvärlden?
Innan han var ju typ i Sunderland förr.
Ja, han var i Sunderland. Mm.
Det funkar inte.
Han var jävligt bra i VM.
Ta med att vi har pratat så mycket om fotboll nu. Vi har ju gjort research på dig. Och då läste vi på en sida att du var rätt bra på fotboll ett tag. Innan du började med musik.
Jag spelar i IFK Malmö. Jag vet inte när, från 6 år så lång. Jag vet inte hur gammal jag var när jag slutade, 13-14. Då var vi typ bäst i Sverige, alltså det laget. Sen så vet jag inte vad som hände riktigt. Jag bara tappade allting. Sen spelade jag inte fotboll på 4-5 år. Sen började jag spela igen, men ja, då hade ju de här viktigaste åren, hade jag missat dem. Sen så nu har jag ju spelat 4 år i division 6.
Vilken position?
Forward.
Såklart.
Ja, såklart. Så att, men så nu har jag haft problem med knä, så nu har jag inte spelat på 7 månader tror jag. Ja, 7-6 månader. Så att fotbollen är... Det var någonting jag dog för när jag var liten, men ja. Sen blev det musik.
Skulle du säga att musiken, alltså precis som du säger, skulle du säga att det var så att du hade fotbollen som passion och att musiken sen fyllde den platsen, fyllde hela liksom?
Ja, det blev tomrum utan fotboll och den som sagt togs upp av musiken. För att musik var ju någonting jag höll på med, alltså hela tiden. Alltså det var både på skoltid, efter skolan och när jag sov, det var typ hela tiden musik.
Hur upptäckte du musiken då?
Alltså när jag var 11-12 år när jag började lyssna på så här amerikansk hiphop med kompis. Typ vi brukade alltid hänga hos honom och så hade han skivor och så blev det så att man hade det i bakgrunden under tiden vi spelade tv-spel eller ja.
Vilka var han?
Det var Ice-T, Original Gangster, den skivan. Och sen Coolio. Kom också den perioden.
Han hade sin stora hit.
Ja, Gangsters Paradise.
I see you when you get there.
Ja, de två skivorna lyssnade vi jättemycket på. Och sen så hade han en sån här samlingsplatta som också hade en massa så här kända låtar. Så att det var så lite jag kom in i hiphop. Alltså jag lyssnade med ena örat kan man säga. Och sen kom ju Latin Kings med den andra plattan. Inte den första, inte den som jag trodde var cool, utan den här lite hårdare andra skivan. I skogen av betongen. Mm. Och då kom mitt andra öra in i bilden. För då blev det ju, shit, kan man göra detta på svenska? Och så började jag lyssna på dem hela tiden. Alltså det var bara det jag lyssnade på då.
Försökte du i den perioden mellan liksom, när du lyssnade med ett halvt öra och sen när du lyssnade med båda, försökte du i den perioden skriva på engelska då?
Nej, faktiskt jag kunde inte engelska alls då på den tiden. Utan direkt när jag hörde svenskan och tänkte att detta kan jag ju göra. Och då, men i början så skrev jag aldrig egna texter, utan då skrev jag typ Dogges texter och kanske ändrade något ord. Alltså det var mycket sånt. Tills att jag hade hållit på ett tag. Och så började jag och en kompis skriva egna texter med Latin Kings texter också. Alltså det var så här, jag tog lite av dem, skrev lite egna. Så hade han någon kompis som hade någon så här rockmusik och var han, och så hade han någon studio, så spelade vi in där. Jag är så glad att det inte finns kvar. Men ja, det var så det började, att vi alltså jag spelade ändå in första låten när jag var 11-12 år.
Men du har ingenting kvar?
Nej, kanske om han, min polare har kvar något. Men sen blev det ju, alltså sen fortsatte det ju bara att man skrev fler och fler texter, och ja, sen blev det ju mer och mer eget. Sen när jag var, ja, det var väl också samt, alltså där 12-13, så träffade jag Gonza från Advance Patrol på fritidsgården. Och de är mycket äldre än mig. Alltså hela det gänget var ju 5-6 år äldre än mig.
För detta är Lindängen, eller hur?
Ja.
De är också uppväxta i Lindängen, ja, precis som du. Mm.
Och när jag träffade dem på fritidsgården, så kommer jag ihåg, det var någon som sa så, ja, men hallå, han där, Daniel där, han rappar också. Så kom de till mig och så rappade, och vet jag, var skitliten. Sen så började jag hänga med dem. Och de var ju redan utvecklade rappare. Alltså många av dem kunde ju alltså alla typ regler, teknik och hur man skriver och inte.
Och de rappade på tre språk.
Och det är också, ja. Juan körde ju på engelska, Gonza på svenska, spanska och Juan också. Alltså så när man var i den kretsen, så då började man ju plugga mer. Alltså där fick man ju lära sig, aha, okej, så det är så här man skriver, det är så här man lägger det bäst. Och, alltså mycket så här med vad är bra beats och vad är inte bra. För att innan jag träffade dem så hade man kunnat märka skillnaden på vilka beats jag valde och vilka jag sen började lyssna på. För jag hade ju såna från internet eller så här band som lät så jättemässigt jämfört med det de lyssnar på. För det var mycket så här DJ Premier och alltså mycket så här tung hiphop. Så det blev ju en skola där de här 2-3 åren. Och sen en av de killarna som hängde med oss där, Side, han tog mig till en studio då, där jag spelade in hela första skivan. Där var också bara var så här, jag har en snubbe, han har en studio, följ med. Testa. Och så spelade vi in 4-5 låtar. Och så åkte han upp till Stockholm och bara så här, dela ut till alla skivbolagen. Och så blev det, ja.
Så du träffar killarna i Advance Patrol på fritidsgården i Lindängen.
Mm.
Du sitter i deras, alltså sitter i princip bara tittar på när de gör grejer liksom.
Ja,
sen, och alltså, bara lyssnar.
Sen var det mycket så här att det blev typ så här, det var uppträden på Lindängens fritidsgård. Då satt vi ju varje dag och tränade, alltså repa, du vet så här, jag hade ju skrivit, på den tiden så skrev man ju inte låtar, alltså då skrev man bara texter, alltså jag hade så massa olika texter, och så bara sa de, ja men vi ska ha detta här DJ Premier beat, alltså det var ju bara andras beats, och då sa de, ja men vilken text passar bäst till det, och så valde man en, och så bara repar vi hela, alltså typ 2-3 veckor innan spelningen. Så det var, alltså det var mycket träning. Det var ju det som gjorde att man utvecklades. För jag visste, jag kollade mycket på dem, men jag var ju också med hela tiden och skrev och rappade. Mycket, mycket freestyle. Alltså vi hemma hos hans Side. Han hade ju så här högtalare och mikrofoner. Så det var den, vi samlades ute, träffades, kom vi drog till Side. Satte han på en massa beats och så stod vi där och bara freestylade. Och typ battlades, skämtade. Alltså du vet så här, mycket sånt.
Men var kom det därifrån? För just fram till, liksom, fram till det här så har det i princip varit en kille som, liksom, som lirar fotboll. Och sen så kommer den här kreativa och konstnärliga ådran.
Men jag tror det är för att jag såg detta här jag upplevde, visste inte jag att det fanns. Alltså jag visste ju inte om att det fanns killar som samlades hemma hos någon och rappade och skrev texter och alltså vet, så uppträdde. Det var ju en värld som var helt osynlig för mig. Det var bara fotboll, fotboll, fotboll. Så jag tror att när jag upptäckte den nya världen, så blev mina ögon helt så, wow, detta vill jag också göra.
Men blev det som en lillebrorsa där i det gänget?
Ja, det blev det ju. Alltså det blev mycket, alltså Vissa av dem tyckte inte om att jag var med. För de tyckte att, kom igen, han är 13 år typ. Vi är typ ändå 17-18. Men så var det ju de 2-3 stycken som var verkligen, nej men vi tar hand om honom, han kommer bli bra, han kommer bli bra. Och de bodde ju också så mycket. Alltså vissa Manno till exempel, han blev typ som en andra familj. Så typ när jag inte sov hemma sov vi hos honom och hängde mycket med hans familj. Så det blev ju nya vänskapsband också ju.
Men var du med dem fullt ut? Jag menar så här, de är ändå några år äldre och kanske festade och hela den grejen. Var du med på det också?
Ja, när det var hemmafester så var jag med. Men när det var ute på stan så blev det ju... Men jag började ändå tidigt, för att när jag släppte mina, eller min skiva, så blev det ju mycket uteställen och sånt. Fast att jag inte fick egentligen. Alltså jag uppträdde ju på klubban. Ja. Så att, men när det, alltså det blev ju, till slut blev det ju kompisar. Alltså i början så var det väl mycket känsligt väl med åldersskillnaden. Men sen tror jag det bara blev normalt att vi träffades. Sen brukar jag komma hem till dem. Vi lyssnar på musik. Ja, omgicks bara.
Och när du fick möjlighet att göra din första skiva då, hade du många låtar klara då?
Nej, jag skrev i stort sett allting på plats. Alltså det var... Pappa till exempel, Vart pappa vägen, den fick jag bitet och refrängen inspelat. Och sen skrev jag allting hemma på en natt, eller ja, en kväll. Och sen dagen efter spelade vi in. Så det var mycket sånt. Jag kom dit, bitet var klart. Producenten hade typ en liten idé. Och sen så ja, skrev jag det och så körde vi bara. Så det var mycket, mycket, alltså allting var nytt på första skivan.
Hur reagerade människorna runt omkring dig när du alltså där i studion tänker jag innan liksom skivan släpptes? Visste de som du jobbade med, dina polare då, visste de hur du hade haft det liksom i din
barn? Ja, hur jag hade haft det, ja. Grejen var att när jag kom till studion, för Gonza, Manu, Shafik och Juan och hela det gänget, det var ju... Alltså det var ju ett gäng. Sen Said som hängde med dem hade ju sitt gäng kan man säga också vid sidan av. Så att när jag gick till den studion så fick jag ju ett nytt gäng, eller kompisar. Och grejen är att anledningen till att jag lyckades så som jag gjorde, det var mycket på grund av att det gänget, ett, de var inte hardcore hiphoppers. Alltså de var mer... De lyssnade på Ja Rule och alltså mycket så här kommersiellt på den tiden. Så de var ju mer att nu ska vi slå igenom, du klarar detta. Alltså mer så här pushade på. Men alltså det här andra gänget från Lindingen, de var ju fortfarande mycket hiphop, mycket så här politik, hardcore, mycket så här underground.
Så cred
i ja, exakt, ja. Så jag var ju där emellan. En kommersiell klick och en hardcore klick kan man säga. Så att när jag släppte första skivan så omgicks jag väldigt lite med alltså Lindinges sidan. Det blev ju mer den nya. Och det var ju lite därför jag också lyckades, för att de ville ju att det som hände skulle hända, så de pushade ju på för det. För jag hade ju jättesvårt i början att det här med intervjuer och stå på scen. Och sen till exempel just pappalåten, för mig den är ju ingen kommersiell låt. Utan då har det ju blivit. Alltså sen. Utan för mig var det ju en hardcore låt. Skillnaden mellan en hardcore var att här hade vi en kille som gjorde en beatbox. Lite så här. Lite kommersiellt kanske, men ändå inte.
Den påminner om någon låt som var... Fan, vilken låt är det?
Jo,
Casagar här.
Ja,
ja, men exakt. Så att den har ju något kommersiellt i sig. Men jag tycker till exempel texten... Okej, refrängen är ju sång, men ja...
Det är ju en väldigt naken text.
Ja, alltså det är ju väldigt så här hardcore tycker jag. Men sen så har det ju blivit... en hit så blir du ju automatiskt redan nu. Det är ju kommersiellt, nu är det inte det hiphop längre.
Men vi lyssnar ju mycket. Vi är samma generation, vi är åt sexor. Vi också, precis som du. Och den diskussionen fanns ju också. Alltså när man bara var lyssnare. Mm. Att det där kan man inte lyssna på, för det är liksom inte, det är inte cred, utan man ska lyssna på det här.
Ja, ja, ja.
Men den diskussionen var liksom, den var aktiv i hos er som skapade musiken också.
Ja, hela tiden.
Man fick hela inte tiden. Sälja ut liksom.
Alltså jag fick förfrågningar av nära som jobbar med mig, typ, kan du inte komma ut som homosexuell? För det hade varit helt sjukt. Typ såhär, 15 år, du är homosexuell. Jag kan tänka vilken grej det hade blivit. Så, och där sa ju mitt Lindinge, alltså mentaliteten från Lindinge, att aldrig livet. För att jag är inte homosexuell, och varför ska jag säga det? Så att det var ju mycket, alltså man fick ju välja hela tiden var någonstans ska jag gå. För att det, många tror ju att det handlar bara om att skriva en text, rappa och sen så, ja, sen är det färdigt. Det är det ju inte, det är mycket vem samarbetar du med, hur låter det du gör, vad väljer du att ställa upp i intervjuer. Alltså du vet att ställa upp i Fråga Olle, då tar du en väg ju. Alltså där bestämmer du ändå för att ja, gå ut och snacka om det, och då får du en publik som kanske blir skitsura. Alltså förstår jag menar, man måste hela tiden göra val. Och jag var ju inte så medveten om de här valen när jag var yngre. Alltså jag gick ju med bara, ja okej. Okay. Och sen när det kom såna här homosexualitetslögner, då sa jag nej, men det var nästan den enda gången jag sa riktigt så här, nej, det vill jag inte.
Men du ställde upp på det mesta annars liksom?
Ja, så länge det inte var, alltså egentligen så var det ju bara det som var så sjukt för mig då. Men det finns ju säkert många saker som jag har gjort när jag var yngre som idag jag hade sagt, nej, det är inte min grej att ställa upp på det.
Du var 14, eller hur?
Ja, nej, jag var 14 när jag skrev låten, alla de på skivan. Men 15 var ju när det släpptes.
För att då måste du ha suttit i, du måste ha suttit i liksom fancy-pansy-rum med gubbar i kostymer, om du förstår vad jag menar. Som ju måste, alltså hur var den grejen?
Alltså grejen är, jag har haft riktigt lyx där. Alltså de jag träffade på var folk som verkligen brydde sig. Alltså jag hade jag haft riktigt ut så hade jag ju kunnat bli alltså sönderutnyttjad. Men nu blev ju inte det, för att min A&R, Roger, han blev min pappa typ ett tag. Där han fick gå emellan mig och min gamla producent och verkligen styra upp saker och ting så att det inte flippade ut. Så han var väldigt bra för mig. Och jag tror faktiskt att han var lite för bra för mig. För att han var så pass bra så att jag vaknade upp och insåg vad som kan hända om man inte är vaken. Som gjorde att jag sakta men säkert drog mig tillbaka. Men då blev jag ju tråkigare artist. Jag blev mycket mer, hur ska man säga, alltså inåtvänd. Innan var jag mer utåt. Och bara körde, ja vi kör på det, vi gör det, vi går hit, vi spelar där och vi skriver om detta. Men sen när jag märkte att han gick in och sa, du hallå, folk kan inte alltså leka med dig bara för att du är yngre och har talang. Du måste tänka på det. Jag vet, så han gav mig så mycket tips. Och med den informationen så blev jag så, oj, nej, nu vill jag inte träffa någon mer. Alltså så. Så att han var lite för bra för mig, kan man säga.
Men vad var det som kunde hända om man liksom inte var vaken, som du sa?
Ja, alltså det är ju, vi snackar mycket, massor av pengar som bara, hejdå, för att folk tilltar, alltså säger en sak, menar en annan. Alltså jag var ju med om kontraktsbrott, alltså vi säger, alltså ett avtal som inte gällde, men där inte jag förstod det, utan jag trodde det gällde, så jag var ju på väg att betala enorma summor. Men som tur så fanns Roger där och sa att det här avtalet gäller inte, du behöver inte bry dig. Alltså det är så dåligt skrivet med dig så att du behöver inte oroa dig. Så det var mycket sådana saker jag var med om som gjorde att man vaknar upp helt enkelt.
Om vi bara snabbt stannar vid din första hit då, Pappa. Mm. Berätta bakgrunden till den låten och texten. Den är ju väldigt personlig som vi var inne på.
Ja, jag vet inte vad det finns att säga om den mer än...
Är allt sant i den?
Allting är sant.
1993, då börjar jag ettan. Nu drack han inte fredagar utan hela veckan. Benen på bordet och ölen i handen. Jag tror han har glömt när jag fick första tanden. Mossan hade det bullsagan hela tiden full. Hon fick se till honom så han inte föll om cool. Man kan säga att hon redan var trött i första ronden. Tiden gick, hon blev gravid andra och tredje gången.
Sen, jag tror den låten, jag tror det var mycket att min producent, han visste ju i stort sett allt. Och eller visste och visste, han visste ju om att min pappa hade alkoholproblem och att mina föräldrar var skilda. Och han bara sa att jag hade inte kunnat skriva om det. Och från början så det var inget skumt för mig, för att Ken hade redan gjort mammalåt och sånt. Så för mig var det typ att jag kan, han kan jag, tänkte jag. Alltså det var inget, alltså jag kände inte att nej, det är för mycket eller det är jobbigt. Så att jag kommer ihåg när jag skrev texten, jag hade en så här bandspelare, så hade jag då en bränd skiva med då biten på. Och så hade jag den på sängen och så satt jag på golvet och hade blocket på sängen. Och så bara satte jag på den och så visste jag vad låten skulle handla om. Och så bara skrev jag och skrev och skrev och skrev. Och sen så bara, var den färdig. Alltså det var inget så, det var ingen tanke bakom det mer än att jag berättade hur det är. Men så tror jag att den låten, alltså den är nog utan tvekan den lättaste låten jag har skrivit. För att det var bara så att tömma sig. Sen alla andra låtar, där finns ju ändå, man måste tänka ut något och komma på något som rimmar, något roligt, något som är coolt. Alltså du vet så här, då är mer tanke bakom det. Detta var egentligen bara skriva sina tankar.
Hur reagerade din familj på texten?
Alltså grejen är, ingen reagerade faktiskt mer än att de frågar hur kan du skriva sådana saker? Men du vet, det var ju ändå, alla visste ju att det var sant, så att det var ju inte som att det här pratar vi inte om, utan det var bara mer att hur har du mage till att säga typ så, din pappa för mig är du död typ. Men sen, jag vet inte, jag tror inte, alltså jag fick inte så många frågor kring texten för att det blev så stort, så att de menar väl mer på att skitsamma, du vet, alltså detta, vad ska du säga?
Men har din pappa kommenterat texten?
Ja, grejen var att när jag skrev texten, så jag tror vi träffades första gången kanske när jag var 6-17 kanske.
Första gången?
Alltså efter låten. För jag hade ju inte träffat honom förrän när var det, jag tror han flyttade när jag var typ 13-14. Och sen träffades vi inte förrän 2-3 år senare.
Och flyttade han?
Till Serbien. Och för de skilde sig när jag var 11-12. Jag tror jag var 11. Och sen så träffade jag honom jättelite under den tiden. Och sen så flyttade han dit tillsammans och blev det ju ingenting alls. Sen träffade jag honom efter 2-3 år efter att låten hade släppts. Och då han har kommenterat det en gång typ som att, varför sa du så? Men då svarade jag bara att, det är så jag känner. Sen var det inget mer med det. Alltså det var inte så jättemycket prat om den texten.
Har ni kontakt idag?
Nej, han är tyvärr död. Han gick bort för 4 år sedan. Så, men sen flyttade han tillbaka till Sverige när jag var liten när han var 17-18. Något sånt. Och då hade vi kontakt. Alltså väldigt så här, en gång i månaden. Ibland två gånger i veckan. Men alltså det var väldigt så upp och ner. Sen, ja.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Kolla också in vår hemsida franksorkester.se.
Men när insåg du att låten var en hit? Kommer du ihåg det ögonblicket?
Alltså grejen var så att när vi hade spelat in hela skivan, eller vi var inte ens färdiga med hela skivan, jag tror vi hade spelat in 6 låtar, 4, 5, 6 där någonstans. Så åkte han upp till Stockholm, lämnade till skivbolag. Och sen så bara ringer han, min gamla producent, och säger, du lyssnar, vi har typ såhär nya skivbolag som är typ intresserade. Okej, okay, tänkte jag. Alltså jag förstod inte.
Vad hade du förhoppningar?
Ja, men jag förstod inte riktigt. Alltså jag var mer så här, ja ja, skitcoolt. Typ, men vad händer nu då? Och sen så bara blev det att det blev Universal. Eller ja, det blev ju Sprinkler under Universal. Det var han Roger, min gamla A&R. Det var hans bolag. Alltså när jag skrev på med dem så visst, jag hade massa förhoppningar att det här skulle bli något, men man kan ju aldrig föreställa sig, det går inte. Alltså det är helt omöjligt att fatta vad som kommer att hända. Och sen så bara skrev vi på och vi fortsatte jobba som vanligt. Alltså det var inte som att något förändrades. Sen kom jag ihåg att det var väldigt mycket snack om det här med singelval. Alltså vilken skulle bli första singeln. Och pappa var den sista jag tänkte. Alltså det fanns inte.
Varför då?
Alltså för mig var det ingen kommersiell låt. Alltså för mig var det bara en, ja, en dagbokslåt. Och så massa snack fram och tillbaka. Och så vi hade typ 3-4 låtar vi var inne på. Det är de här, va. Men sen så bara blev det det. Ja, men vi kör pappalåten. Så blev jag så här, okej, är ni säkra på det? Ja, men det, vi kör på den. Och så spelade vi en video och alltså. Och sen åkte jag till Serbien på semester. Och då hade jag varit där inte en vecka. Under den tiden jag var i Serbien släppte de singeln, eller videon då, till Sätet. Och så blev den så här veckans hitvarning.
Mm.
Veckans hitvarning, ja. Vilka minnen, ja.
Och då körde jag vet inte vad det är, varannan timme eller något sånt, hela dagen.
Veckans hitvarning, då bombades ju liksom.
Ja, alltså, det var ju så hela tiden.
Och så hade de alltid en fast tid, tror jag.
När ja. Nu är det veckans hitvarning. Ja. Liksom.
Bam, bam, bam. Ja. Och sen så ringer Roger Trelevar och sa, du Daniel, jag tror jag måste boka biljett till dig, du får nog komma hem. Vadå, på semester, du vet, jag ska vara 2-3 veckor till, minst. Han bara, nej, jag tror du måste komma nu. Ja, alltså din låt har blivit jättestor. Alltså det är hitvarning och det är massa som ringer. Det var ju folk från alla tidningar som bombade hans telefon. Ja, Lilleman, intervjuer. Och han bara, ja, vi väntar typ. Och så fick jag komma typ, alltså jag tror det var 2 dagar så som jag kom till Sverige. Och det var helt sjukt. För tänkte jag, alltså gågatan, jag har gått på den miljarder gånger innan. Och nu när jag går där bara 2 veckor senare så är det så här, det är han. Och värsta så här hysterin.
Hur kändes det?
Jag fattar ju inte, jag bara så.
Var inte gött?
Överskomt, tyckte jag det var. Men sen, grejen var så att de jag umgicks med, de dog för det. Alltså de älskade hela den här hypen, så att för dem var det typ det bästa som hade hänt dem. För mig, jag var fortfarande så här, okej, okay, vad händer? Varför är alla? Jag var här för en vecka sedan. Du vet, det är ingen skillnad. För mig var det ju ingen skillnad, men för dem var det. För de såg ju det utifrån. Alltså de såg ju att när folk började samlas och skrika och gapa och fråga, Medan jag var mer så att kan vi gå härifrån? Jag vill typ inte vara här ute just nu.
Men förutom att du liksom, förutom att du får ett genombrott för alla, jag menar alla vi minns ju exakt hur det var liksom, när du slog igenom, men du, jag kommer ihåg i vår umgängeskrets, du blev lite grann av en flickidol också. Det var många brudar som tyckte du var snygg. Reflekterade du kring det där själv liksom, att det var mycket tjejer efter dig?
Nej, faktiskt inte, utan det jag tyckte var mest så här wow med hela, alltså tjejerna är, alltså det är så klart, det var ju kul när man var och spelade och det var en massa tjejer, men det jag tyckte var coolast, som jag älskade, var när jag till exempel så här fick saker. Till exempel när jag kom till kontoret i Stockholm och så gled man runt där och så märkte man att alla på kontoren var så här, åh tjena lillen, where are you? Du vet, alla var glada. Så där märkte man att så mycket jag betyder för skivbolaget. Och så började de ta hand om en. Alltså typ så här, någon annan A&R, typ så här, Infinite Mass, sådana A&R kom till mig. Så ja, lillen, kom här. Och så tog han mig till ett rum fullt med CD-skivor. Vilka skivor vill du ha? Och så jag bara såhär, du vet såhär, kom hem med sån bunte CD-skivor. Alltså allt möjligt som då Universal hade såhär släppt. Sen gick jag in till hans kontor och sa, wow, Red Bull-kyl, övercoolt. Han bara, vill du också bli sponsrad? Ja. Och så bara skickade de en Red Bull-kyl hem till, eller till min studio. Alltså du vet såhär, och sen 8 backar varje vecka. Alltså, så det var sånt som jag började gilla, att fan vad coolt. Alltså man får så mycket.
Tjänar du mycket pengar också?
Ja, men pengarna var mer så att, hur ska jag förklara, är du 15 år och får 30 000 så en gång, du är inte glad. Alltså du tänker inte ens så, wow, utan du bara, ja. Alltså du har ingen, det är ingen värde i pengarna. Medan nu hade jag fått 30 000 för en spelning, så hade det varit, så då tänker jag det är en månadslön på en kväll. Alltså du vet, man tänker helt annorlunda. Men jag investerade mina pengar jättebra. Jag köpte en studio som jag är kvar idag.
I Malmö?
Ja. Så att jag var ju inte dum. Alltså bara la dem på allt möjligt, utan...
Fick du hjälp med att placera dem då? Eller? Du bara visste själv?
Nej, jag visste 15. Själv. Alltså jag visste själv att jag ville ha en studio. Ja. Så det, alltså det var inget snack om saker.
Nej, när man är 15 år, alltså jag vet inte hur jag själv hade reagerat. Jag hade antagligen gått och köpt, liksom, Playstation-spel.
Nej, men det är klart att... Men sen var det mycket så här sponsring. Alltså kläder, sponsrade kläder. Så jag la ju inte pengar på sånt. För det fick jag. Och skor, jag var sponsrad av Nike också, skor. Så det var mycket sånt att man lägger ju inte pengarna på det. Det hade jag gjort idag. Hade jag fått massa pengar idag, så hade jag ju lagt det på tröjor, byxor, skor. Och mycket skit kanske, men det fick man ju gratis på den tiden. Så det var ju också det som gjorde att jag kunde öppna studion, eller ja.
Det var mycket snack på den här tiden när du liksom slog igenom. Då var det mycket snack om att du var ett underbarn i media och sådär liksom. Hur kändes det för dig knät? Att nu, jaha, jag är ett underbarn till dig.
Alltså grejen var så att, som sagt, om man jämför med idag och då, så hade ju saker och ting sett annorlunda ut. För till exempel jag kunde få spel på att folk pratade om min pappa. Alltså vet, så jag den här pappalåten. Och så kommer jag bli så, så jobbiga ni är. Du vet, de frågar, ni frågar, den frågar. Alltså alla frågar, samma fråga. Och då kunde jag bli så här, inte otrevlig, men jag blev så här, palla. Men idag förstör mig, kom igen, det var en singel. Vad ska folk fråga? Alltså förstår jag menar? Så att, jag bara, när jag var med i intervjuer, så bara, alltså det var... automatsvar. Bara såhär, bebe. För jag hade ju fått alla de frågorna innan. Och jag tror att det förstörde mycket för mig i längden. Alltså att jag blir inte intressant längre. För mina svar är ju samma överallt.
Hade du önskat att du var lite äldre när du slår igenom?
Ja, det är det. Hade jag varit äldre så hade jag varit mångmiljonär idag, kan jag säga.
Alltså?
Ja, verkligen. För att nu vet jag ju hur saker och ting är uppbyggda, hur folk fungerar, alltså hur hela musiken fungerar. Jag brukar säga så här, den största ångesten över mitt kändisskap, det är att jag inte visste mer. Och det, jag klandrar inte mig själv, för jag tror inte det är många 15-åringar som har fattat allting direkt. Men jag tror att hade jag vetat allting jag vet idag och slått igenom nu, så hade det ju sett helt annorlunda ut. Man kan ju säga som så här, att jag har ju aldrig kommit till en klubb och inte blivit insläppt och sagt, det är jag som är lilla man, släpp in mig. För sån typ har jag aldrig varit. Och det är mycket på grund av honom, tror jag. Alltså att han hela tiden förklarade att det finns en verklighet och du kan hamna där så. Det går snabbt. Så jag har hela tiden varit medveten. Men jag tror det bara det jag ångrar, att jag inte visste bättre. Alltså att man hade kunnat göra karriären roligare, mer intressant och längre, helt enkelt.
Mm. Men efter då den här stora superhitten, kände du press efter det? Med nästa singel?
Nej. Men det är just för att jag inte hade kunskapen. Alltså jag tänkte inte i banan att nu har du satt standarden här, nu ska du slå den. Utan för mig var det bara att du kör på. Men idag hade jag nog haft en press. För då hade jag vetat hur mycket det betyder.
Men du pratade om de två olika gängen eller klickarna. Mm. Där det ena var kommersiell och den andra var lite mer underground. Mm. Hade du övergett den underground-delen helt då, och valde du där att bara, ja, nu kör vi det här kommersiella? Eller var det liksom fortfarande att du stod mitt emellan?
Alltså det största misstaget jag gjorde, eget val, det var att från första skivan till andra så hoppar jag från det här kommersiella till hiphop. Mm. Och det var där lite jag dödade mig själv, kan man säga. För att när jag gick över till den andra skivan så valde jag bara kända hiphopproducenter som bara gjorde beats som jag gillade. Det var mer bara, jag gillar inte denna, men jag gillar denna, den tar jag. Och så skriver jag till denna och så kör jag, så blir det exakt Lilleman. Och exakt Lilleman blev ju ändå inte Lilleman till slut. För att det blev ändå någonting som redan fanns, kan man säga. För det var mycket roligare att göra första skivan Tonårstankar som var jag, men ändå inte jag. Men tillsammans så blev det ändå en egen Lilleman, om man säger så. Mm. Så när jag fick välja allting själv så blev det ju jätte så här, tråkigt, kan man säga. Och det blev så här vanligt. Det blev inget som stack ut, utan bara, okej.
Okay. Men på skivan Tonårstankar finns ju Tonårstankar. Mm. Singeln Tonårstankar som du gjorde ihop med Gonza.
Mm.
Det blev ju också en... jag vet ju inte hur det såg ut försäljningsmässigt. Men det, alltså, blev, det blev ju fan... Alltså,
den är för fortfarande.
Ja, det är en kultlåt liksom. Mm. Det blev en jävla hit.
Grejen är så att jag träffade Pauline och Gonza i förrgår. Och så snackade vi lite om det. För vi har inte träffats tillsammans på... jag kan inte minnas sist vi satt tillsammans. Och så kom ju den frågan upp att... Lillen, vilken av dina singlar är den största? Är det Pappa eller är det Tonårstankar? Så sa Gonza, min är såklart Tonårstankar. Och så sa jag så här, helt ärligt, jag tror att om du träffar äldre människor, alltså som är äldre än mig, om vi pratar, alltså Lilleman, Vart tog pappa vägen, Tonårstankar, så är det Vart tog pappa vägen som slår där. Träffar man ungdomar så är det Tonårstankar. Så att det är helt omöjligt att säga vilken som är den största av dem. För att Pauline sa, ja, utan Vart tog pappa vägen så hade Tonårstankar inte varit något i heller. Så att det är ju så här fram och tillbaka.
Vi körde Tonårstankar på alla förfester på gymnasiet.
Tonårstankar?
Ja, ja, varje förfest.
Men jag tror att mycket var den den här att jag och han pratade med varandra. Ja. Jag tror det var mycket, alltså ja. Att många var läget och så gjorde det. Alltså det är mycket, alltså man fastnade där.
Hur föddes den låten?
Det var bara samma sak. Studion, beatet var typ klart. Låten ska handla om detta. Och så satte vi och så bara så här.
Men då, för Gon, det var, som jag fattade, det var Gonza tillhörde Linden-gänget.
Ja.
Men han kom ändå med på den låten.
Ja, men det var ju ändå lite så att det är klart, du måste ju vara med på någon låt på skivan.
Ja.
Men det, frågar du Gonza idag så tror jag han hade sagt att fan att jag var så underground då. Ja. För att nu så säger han rakt upp, Tonårstank är det största jag har gjort. Och han vet vad det innebär att göra en sån stor låt. Men just när den var stor så kände han väl inte den. Alltså den här fan vad stort detta är. Utan då var det väl mer att ja, det är okej. Okay, du vet så här. Det är nog inte min stil, men okej. Okay. Men idag så säger han rakt av att så sjukt den är. Alltså, så vi slår igenom med den låten.
Ja.
Men det är för som sagt, det är medvetenheten. Alltså när man har varit med ett tag så fattar man innebörden av en hit på ett helt annat sätt än vad man gör då. När man är så ung.
I den låtens text handlar ju ganska mycket om liksom livet i Lindängen. Alltså yeah. Det finns ju med där liksom. Och det framstår som ett ganska så tufft liv liksom. Var det det?
Samma sak som pappalåten är, alltså en rakt av dagbok, så är ju lite tonårstankar det mellan mig och Gonza. Alltså nu vill jag inte påstå att varje gång vi träffas så ser vårt samtal ut så. Men det var ju lite så för ett, jag var mycket yngre. Två, han var äldre och var från samma ställe som där jag nu växer upp. Och där vi ändå har den här enkla pappa-son-diskussionen. Alltså jag har varit där, jag vet hur det är, lyssna på mig, men fuck you, du vet ingenting, du är en gammal gubbe typ. Lite, alltså det var ju egentligen bara det som det skulle handla om, och att det blir ju så att allting jag var med om för första gången så hade ju Gonza varit där åtminstone en gång. Så var egentligen det som var låtidén, att jag har varit där, jag har gjort det, du har inte varit där, du vill göra det, men jag vet konsekvensen av det. Let's talk about it typ.
Mm.
Så det är ju en konversation som är väl rätt så vanlig tror jag. Fast nu är det ju rätt så uppgjord. Alltså så här, men jag tror det är sådana diskussioner man har med äldre kompisar helt enkelt. Andra skivan var så mycket tråkigare att spela in. För det fanns inget, alltså det fanns inget liv i hela skivan. Utan det var bara välj, skriv, spela in, tack. Nästa låt. Medan första var mer, alltså det, jag vet inte. Det kändes mer levande egentligen att göra den skivan. För det var så mycket folk där. Och lärde mig, ta bort det, var skitkast. Ta det som du sa innan, det var över. Alltså mycket sånt. Så att ja, andra skivan blev helt enkelt tråkig. Alltså både inspelningsmässigt och slutresultatet. Fast att jag tycker den är 100 gånger bättre än första skivan. Alltså med teknik, rimmen, flows och allt det. Så blev den ändå tråkig.
Vad gjorde du efter den då?
Efter den så bara sluta med musik helt.
Var det ett beslut du tog bara, nu räcker det?
Nej, det var ingenting jag tog, utan det var bara som det blev. Alltså det bara dog ut. Sen jag blev, oj shit, jag har inte spelat in på 3 månader. Ja. Och sen gick det 3 till. Men sen så,
vad gjorde du istället?
Jagar tjejer. Det hade väl blivit mycket så här festande tjejer, mycket så här musik i studion. Jag körde mycket så här sessions, alltså jag typ tog instrumentaler från typ så här Nas och sen så bara rappa i 48 bars och bara bla 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 bla. Det blev mycket sånt. Men det är lite så här, jag gick från kommersiell till hardcore och sen alla andra som var hardcore gick till kommersiell, så jag gick fel väg.
Omvända resan.
Ja, omvänd väg, ja. Så att så det blev mycket så här intern musik, alltså med kompisar sinsemellan. Jag producerade dem och spelade in och det var mycket sånt. Sen så bara, ja, tiden gått snabbt.
Men släppte du inte en platta 07 också?
Jo, men det var helt själv. Det var helt själv allting som jag släppte på hemsidan med som en sån grej. Men det är lite, alltså saken var så att det hade gått så lång tid från hela det här kändisskapet till total så här källare. Och där bestämde jag mig lite så att jag ska ge det en chans till. Jag ska ge det en sista chans där jag ska skriva en, och göra en skiva som verkligen är typ så här, fuck pappalåten. Detta här ska vara ännu mer. Alltså mer djup och bara verkligen blotta sig själv. Och där kände jag lite att slår detta igenom så kommer jag satsa stenhårt igen på, alltså göra musik på heltid. Men ja, jag hade ju inte räknat med att man behöver folk som du vet så här, gör reklam, som ringer runt, alltså du vet så här, gör reklam helt enkelt. Utan jag trodde bara att det räckte att släppa hemsidan och så bara sätts det igång. Jag hade så mycket fel. Så.
Det hände ingenting? Eller?
Ingenting alls. Alltså det var ständigt. Alltså verkligen så här. Jag tror bara Kingsize skrev om knack-knack. Typ så här. Och Lillman har släppt och gjort en video. Och, sen.
Men, och du gjorde ingenting för att liksom nå ut?
Nej, jag trodde att låt musiken tala för sig själv. Ja. Tänkte jag. Alltså, de kommer att lyssna och kommer att gilla det. För det är mycket bättre än allt annat. Alltså som jag har gjort. Så att jag tror musiken kommer tala för sig själv. Och så kommer det börja sakta men säkert. Och sen kommer folk höra av sig. Men ja, det bara så dog.
Hur kändes det när det var så då?
Inget, alltså jag kände ingenting mer än att ja, jag försökte. Det gick inte så bra. Så fuck it.
Men känner du att den skivan är mycket bättre än de andra två skivorna?
Ja, faktiskt. Jag tycker att den är, jag tycker det är hela låtar som är låtar nu. Medan andra skivan var mer, vad kan man säga, det kändes mer rap. Så jag bara rappade. Medan tredje skivan tycker jag var mer tanke bakom allting. Så jag hade verkligen en idé med varje låt och vad den skulle handla om och hur den skulle vara uppbyggd och mycket sånt. Så att jag tycker att jag, och grejen är till exempel tonårstankar, mina tankar lyssnar jag inte på. Jag hade aldrig fått för mig att lyssna på det. Medan denna här tredje kan jag faktiskt lyssna på. Alltså än idag. Och känna att fan, det var bra. Så det är den enda skivan jag kan, ja, sitta och lyssna och njuta av. Så att shit, det var ändå bra.
Vad gjorde du efter den då?
Efter den så nu är jag ju på en helt annan nivå än vad jag varit på innan. Alltså nu så sitter jag typ så här, producerar alltså pop, musik och hiphop också, men mycket så här, mycket kommersiellt.
Vilka då till exempel?
Festus Abdullah snubbarna.
Ja, jag ska.
De som var med i
X-Factor.
Jag ska spela in dem idag faktiskt. Det är de jag ska träffa. Så att, men nu tycker jag det är roligt för att nu när någon kommer med en sån låt som just det här Festus Abdullah. Förut hade jag sågat det längs knäskål och bara sagt nej. Medan nu är det mer så här, okej, jag förstår er, jag hör er, hur kan vi göra detta på bästa möjliga sätt. Utan att det blir för löjligt, men inte för bra heller. Utan det ska vara så här mitt emellan. Så att det ändå går hem hos folk. Så att nu jobbar jag mer. För som jag menar, alltså jag är utvecklare. Men innan så var det mer, ja men jag gör en kärlekslåt, okej. Okay. Och så skriver man, ja men det är bra. Och sen lämnar man det där. Nu är det man med i hela gamet.
Men du lever fortfarande på musik?
Ja, inte lever, gör jag inte. Jag jobbar ju heltid annars, alltså med skola och så.
Vad gör du då?
Alltså, ja, jag har varit allt från elev till lärarassistent till idag kallas jag för coach. Men ja, det är väl samma sak som elevassistent någonstans. Och sen musiklärare för tillfället. Men där har jag en lektion om dagen. Sen resten är jag bara coach. Hänger runt, snackar. Så jag har jobbat mycket med så här beteende. Jag har hållit kurser om beteende. Har eget sånt här träningsprogram för vuxna. Hur man jobbar med barn med, som är utåtagerade och sånt. Så jag kör mycket sånt också. Mm. Men jag har ju två jobb. Det är jobbet och musiken. För det är verkligen från jobb till studion, från studion, sängen, jobb, studion, säng. Alltså det är verkligen så här.
Vad säger tjejen om det?
Hon älskar det faktiskt. Nej men jag har ett sånt, jag har skönt förhållande, verkligen sånt här. Så länge det är musik och jag gör något kreativt så är det hur lugnt som helst. Hade jag bara suttit hemma hos en polare den tiden, då hade det nog blivit så här. Men jag tror också att ju mer, alltså ju äldre jag har blivit nu så har jag lärt mig mer också om musik i sig. Alltså med effekter, hur man mixar, hur man bygger upp, hur tänker de här producenterna. Förut så kunde jag lyssna på en låt och säga, åh så bra. Men jag visste inte riktigt vad är det de har gjort som är bra. Nu kan jag höra en låt och tänka, ah de har använt sig av detta, de har byggt upp det så, de har tänkt så. Så att problemet med musik är att det är en sån här, det tar aldrig slut. Alltså, du kan ju tänka musik hela tiden och ändå kommer du inte någonstans.
Känner du dig nöjd med din tillvaro idag?
Ja, faktiskt. Jag är nöjd med allt, faktiskt. Och jag, som sagt, jag har reflekterat så mycket på det här lillemantiden. Så att jag släppte nu lite det här att jag ångrar att jag inte visste mer. Och du vet, så nu är det bara att sikta framåt på nya saker. Jag lyssnar inte på svensk hiphop alls i stort sett. Men det mest underground har blivit det mest kommersiella idag. Då tänker jag på Ozone Battle. För det är ju en battle-grej som har blivit att alla har börjat kolla på det på YouTube. Så det är väl det mest underground som finns, kan jag tänka mig, alltså här i Sverige.
Och det är underground fast det har 5 miljoner views på YouTube.
Ja, faktiskt. Så att, men inte jag vet inte, men jag känner, om du frågar mig, att svensk hiphop är i stort sett helt död.
Att sellout-diskussionen finns är mycket tydligare inom hiphop än vad den är inom andra musikstilar. Om du ser liksom när Dogge kör Cykel på köpet eller när Petter nu kör Loka till exempel. Mm. Det är så många röster som är så bättre, starka. Ja. Som är liksom jävla sellout, jävla hora. Liksom. Mm. Och det känns inte som om, alltså skulle, vad ska man ta för exempel? Random popartist liksom. Mm. Skulle de göra det? Den diskussionen skulle inte alls vara lika
högljudd. Nej, det är ingen som bryr sig. Nej. Men se, jag håller inte med dig riktigt. För jag känner att på 2000-tal, då när jag släppte, då tyckte jag den diskussionen var 100 gånger värre. Än vad den är idag. Alltså jag, inte att folk inte säger om Dogge. Det är klart folk skrattar och säger en sellout. Men jag tror att idag folk bryr sig inte lika mycket som då. Jag vet inte, det är min känsla. Alltså, för att då var ändå Wu-Tang rätt så nära. Så de var ju inte så jättegamla då. Så att det fanns mer, alltså underground. Jag menar, Mobb Deep, Nas, Wu-Tang, alla de som är jättekända men jävligt hardcore ändå. De blev kommersiella 2006, 5 där någonstans. Där började Nas köra Mozart, eller de här, I know I can, alltså mycket sånt. Jag tror att det är såna grejer som har gjort att kommersiellt inte är någon sån här tabu längre. Alltså jag tror det blir mer okej. Alltså förstår ni lite hur jag tänker att alla de där hardcore förut, de har blivit mer kommersiella nu, som gör att gör Petter Loka, så tror jag inte det är så jättestort som det hade varit 2000. Då tror jag att 2000 så hade han nog skjutit sig själv i huvudet om han hade gjort en Loka-reklam. Medan nu tror jag att visst det är folk som säger sell out. Men
har det på något sätt att göra med, tror du, att skivbranschen, att man inte säljer så mycket skivor, man måste hitta andra vägar att försörja sig?
Ja, det är nog anledningen till att man gör det. Absolut, men att det har blivit mer okej, det tror jag handlar om YouTube och mycket sånt. För att folk släpper nytt hela tiden och testar nya grejer. Alltså det skapar sån ny stil i USA var tredje vecka, så kommer någon ny grej. Trip-hop. Och så kommer sådär techno-hip-hop. Så att jag tror att samma sak som med iPhones och så här, att utvecklingen är så snabb nu så att folk hinner inte tänka vad som är kommersiellt eller inte.
Men vad tycker du om, du pratade om att du inspirerades mycket av Doggy eller så, honom som liksom, han väckte den här hiphopen i dig. Vad tycker du personligen om det? Att han nu är liksom, han kör ingen hiphop överhuvudtaget, det är bara reklam och olika.
Som jag förstått det så är Doggy väldigt enkel idag. Alltså jag tror att om du vill spela in en låt och du ringer honom, så kommer du nog höra en summa. Och kan du den summan, eller betala den, så är han med. Annars så, ja, sorry. Och jag förstår honom också lite. Vadå, han har gjort sitt. Han har rappat i, vad är det, 15-16 år nu, du vet. Han har barn, blöjor som ska köpas och allt sånt. Och jag träffade Doggy, jag var med honom i Frankrike på Fångarna på fortet, vi var samma lag. Så att jag var ju mycket med honom. Och jag fick den alltså känslan av att han är vuxen nu. Alltså han skiter i bara cool. Alltså så när jag menar. Så han hade en ordopskiva släppts igen, så jag är jättegärna med då får någon PR typ. Jag är inte med där för att vinna någon tonårs love. Så, åh, det är cool. Jag tror han har gjort sitt. Jag har haft en så här jättekänslig diskussion med folk om det här att varför är denna bättre än denna, och varför håller denna artisten längre än den. Jag tror att anledningen till att Busta Rhymes håller längre och bättre än 50 Cent är just för att han aldrig har gjort de stora hitsen. För att när du gör en stor hit som Candy Shop, så är det enda du hör varje fucking dag är Candy Shop. Candy Shop och Candy Shop och Candy Shop. Så att du någonstans tröttar ut 50 Cent som person och som artist, för att allting handlar om 50. Medan när Busta kommer med Break Your Neck, så är det en stor hit, men inte veckans hitvarning, om ni förstår vad jag menar. Det är ingenting som bara pumpas in i ditt huvud, utan den finns där och den varar längre. Om man någonstans så tröttnar man inte på Busta. Tänker jag. Min syn på saker och ting lite, alltså med just hitsen. Men gör du en sån här dunderhit som spelas så 100 gånger i veckan, så är det lätt hänt att folk bara blir så, pallar inte med honom eller henne, för det är för mycket.
Ja, det är din telefon pep, så vi kanske ska börja avrunda. Perfekt, 2 timmars guld.
Det är långt.
Alltså,
skitträtt.
Så jävla skönt.
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Jingle är gjord av Petter Blomqvist. Stort tack!